kan. Som jag surrar i, så snurrar dina vingar så här precis som vi. Ja, jag kan höra tonen som du surrar nu. Jag snurrar mina vingar så där precis som du.
Du har hört P4 Dokumentär om Rederiet Stjärnans dolda passion. Jag som gjorde programmet heter Tommy Jönsson. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström. Dokumentären gjordes 2025 och innehåller arkivmaterial från Peter Kock, Lotta Mark, Fredrik av Trampe och Entomologiska föreningen i Stockholm.
Jag stänger det tavlan. Det är samma hula.
Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna skjuter till 500 miljoner kronor till kriminalvården i vårändringsbudgeten. Myndigheten har stora utmaningar då utbyggnaden inleddes alldeles för sent enligt Justitiedepartementet, som även skriver att med samarbetspartiernas politik kommer fler sitta i fängelse under längre tid än idag. Därför är behovet av nya anstalts- och häktesplatser mycket högt. Under åren 2023 till 2027 beräknas anslaget öka från 14,1 till 26 miljarder kronor. Ekonomin nu, en stor del av svenskarnas pensionspengar är investerade i amerikanska aktier och genom statliga sjunde AP-fonden. Och frågan är hur pensionerna kommer att påverkas framöver av det. Sten är orolig för framtiden.
Ja, man är lite orolig, det är helt klart. Man funderar lite över var det här ska sluta.
Ja, det är inte bara Sten som ställer sig den frågan. Trumps tullsmocka och de senaste månadernas turbulens från Vita huset har fått många finansexperter att varna för USA-aktier. Men statliga sjunde AP-fonden som förvaltar 1400 miljarder svenska pensionskronor, 69% av dem i amerikanska värdepapper, kommer inte att ändra sin strategi. Det säger fondens tillförordnade kommunikationschef Mikael Lindhök.
Så liksom, vissa år kommer det gå ner, vissa år kommer det gå upp, men det är absolut viktigast att ha ett långsiktigt perspektiv.
Men är det inte en exceptionell situation nu? Man pratar om att en hel världsordning har liksom raserats. Gäller verkligen det där sitt still i båten fortfarande?
Ja, och det är det som är så otroligt svårt att veta. Det var ju samma sak under finanskrisen eller när Ryssland invaderade Ukraina också. Det är också nu, den här gången kanske det verkligen är det. Men som jag inte vet så är det liksom, tror vi verkligen på att hålla strategin istället för att kortsiktigt agera på det.
Reporter Mattias Plejel. Två män och en tonårspojke har anhållits efter att minst 10 handgranater hittades i en ryggsäck i Västra hamnen i Malmö igår kväll. De är misstänkta för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det har idag exploderat i en silo inne på IKEA Industry i Hultsfred. Det brinner och är kraftig rökutveckling, men ingen person ska ha kommit till skada. Finns däremot risk för ytterligare explosioner, säger räddningstjänsten till P4 Kalmar. Och på platsen så tillverkas möbler och möbelkomponenter. Det är en dag med mycket sol, men ut med Östersjön och i Norrland varvas det med stackmoln och någon lokal snöby. Temperatur från i sydväst knappt 10 plus ner mot 0 eller enstaka minusgrader i norr. Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
Sveriges Radio P4 i en direktsändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Erik Blix med P4 Extra.
Kaffepriserna rusar i höjden, 100 kronor för ett halv kilo eller mer. Och var går smärtgränsen i vårt kaffetokiga land, undrar vi idag. Fotbollsklubben São Paulo i Tyskland hotades av ruin och då samlade supportrarna ihop 290 miljoner och lyckades köpa majoriteten i sin egen arena. Vilken berättelse, vi berättar resten strax. Han är galen i brott och det verkar löna sig. Kriminologen och deckarförfattaren Kristoffer Karlsson är P4 Extra-gästen idag. Nya ryska attacker mot Ukraina. Hur går det egentligen med fredsprocess och vapenvila just nu? Och Rysslands korrespondent berättar och förklarar. De försvann och begravdes bland annat av IRA, men de glömdes inte bort. Vi berättar om det smärtsamma sökandet efter The Disappeared på Nordirland. Och får man bete sig hur som helst på jobbet? Nej, det får man naturligtvis inte. Jobbetikettskola i P4 Extra idag. Och så ska vi dessutom snacka lite med artisten Patrik Isaksson som kommer ut med ny musik. Där har ni menyn. Hoppas det smakar. Thing, Carlene Carters stora, stora hit. Börjar vi med i dagens P4 Extra. Har ni druckit något kaffe? Ja, i så fall kostar det kanske en slant. Över 100 kronor för ett halvt kilo kaffe. En prisökning med nästan 25% på ett år. Ja, det tycks inte finnas någon riktig hejd på de här prisökningarna som vi har sett. P4 Göteborgs Madeleine Blidberg gick till en livsmedelsaffär i Landvetter och frågade kunder vad de säger om prisökningen.
Det är väldigt mycket pengar som de höjer med. Det handlar åt min mamma. Hon bad mig åka och handla kaffe åt henne för att det ska prishöjas.
Har du annars någon smärtgräns för hur dyrt kaffet får bli?
Nej, inte som jag tänkt på.
Vad ska du handla idag?
Ja, det är faktiskt bara det kaffe jag ska ha just nu. För jag såg precis att det skulle gå upp nästa vecka. Jag tänkte att man är lika bra att passa på.
Vad tänker du om att det blir dyrare?
Ja, det är väl tråkigt. Men det blir det mesta.
Har du någon smärtgräns för hur dyrt kaffet får bli?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Däremot kanske man väljer sina tillfällen lite mer framåt. Så inte bara så tar en kopp bara för att.
Du kommer här med din scanner i högsta hugg. Vad ska du handla?
Kaffe enbart. För att ladda upp lite och för att det var slut hemma.
Påverkar det ditt kaffedrickande att priserna stiger?
Det borde det göra, men det gör det inte.
Nej. Vad ska du handla här idag?
Kaffe, bröd, det är vanliga som man köper.
Vad tänker du om att priset går upp?
Jag tycker det är synd för de som har lite svårare ställt som måste köpa. Och kaffe är ju en del i det som vi svenskar dricker väldigt mycket. Så jag tycker väl det är synd. Men man förstår ju om de har problem med skördar och så att det behöver gå upp.
Några röster där, kunderna Kajsa Smith, Rickard Larsson, Viveka Svensson och Fredrik Henriksson, alla intervjuade alltså av P4 Göteborgs Madeleine Blidberg. Och det var lite olika synpunkter där på kaffepriserna. Anders Thorén är kommunikationschef på kafferosteriet Lövbergs. Hallå där.
Hej Erik, hej.
Du, varför blir det så dyrt med kaffe just nu?
Att priserna stiger, det beror framförallt på problem med extremväder och klimatförändringar som har resulterat i att skördarna har blivit mycket sämre i de länder där det odlas kaffe. Då. Mm. Och det driver upp priset på råkaffe som har stigit mer än 100% de senaste 6 månaderna.
Ja, vilka länder är det främst som producerar kaffe?
Brasilien är ju den största producenten i världen, så att det är klart att det som händer där påverkar väldigt mycket. Och där har man haft problem med frost bland annat, som har resulterat i sämre skördar.
Men sen är det ju också så att ni producenter kan förhandla lite om priset på kaffe med de stora livsmedelskedjorna, eller?
Ja, man förhandlar ju priser i hela leverantörskedjan. Så att det är klart att det är sådana diskussioner, precis som med alla varor.
Mm. Men hur dyrt kan kaffet bli då på grund av de här olika faktorerna?
Jättesvårt att säga. Just nu så är det ju nivåer som vi aldrig har sett tidigare. Sen är det ju historiskt så att priser på råkaffe går upp och det går ner. Så att det är väl troligt att priset det kommer sjunka någon dag, men riktigt när är svårt att säga.
Men hur stor del av er totala kostnad för att producera kaffe ligger på råkaffet?
70%, så att det är klart att när det sker stora förflyttningar där så slår det igenom i alla led.
Finns det en smärtgräns även för er producenter då?
Nej, vi lever ju på odla kaffe, så det vi kan göra nu det är ju att fortsätta jobba så effektivt vi kan i alla led. Och sen också hjälpa till att stärka kaffebönder på olika sätt genom olika utvecklingsprojekt för att hjälpa dem att möta klimatförändringarna. Och ja, den här hållbara omställningen är väl nyckeln här.
Ja, men handlar det också om att effektivisera produktionen, att jobba smartare? Eller vad handlar det om?
Absolut, och det jobbar vi ju med hela tiden. Det gör väl alla företag egentligen. Mm. Men det är ju ett jätteviktigt arbete just nu.
Och när man hör sådana saker, jobba smartare, effektivisera produktion och sådär, då funderar man på, är det jobb, arbetstillfällen som också måste ryka i slutändan?
Nej, det tror jag inte.
Varför tror du inte det?
Vi har inga sådana planer, utan det handlar om att jobba effektivt och få ner kostnader så att vi är så kostnadseffektiva som möjligt och kan erbjuda ett prisvärt kaffe.
Ja. I februari steg då priset på kaffe, te och kakao 8,8% jämfört med föregående månad och 23,5% på årsbasis. Det låter ju ändå väldigt, väldigt mycket.
Ja, nej, den här utvecklingen som vi har sett det senaste året egentligen är ju oerhört dramatisk. Bara förra året så steg priset med 70%, och tittar vi på de senaste 6 månaderna som sagt så har det stigit mer än 100%. Så att det är stora förflyttningar.
Om nu konsumenterna, du hörde ju lite röster här, drar ner på kaffedrickandet på grund av priset. När börjar det bli kris för er som företag?
Det är jättesvårt att svara på, men det man hörde i de intervjuerna ni gjorde där, det är ju att kaffe betyder väldigt mycket för väldigt många. 8 av 10 svenskar dricker kaffe regelbundet och vi dricker i snitt 3 koppar per dag. Ja. Så att, men det återstår att se om det här leder till nya konsumtionsmönster.
Det måste ju ändå handla någonstans om hur dyr den där kaffekoppen blir för mig som vill dricka kaffe.
Mm. Och ska man sätta det lite i perspektiv då, även om priserna går upp nu så betalar vi fortfarande mindre för en kopp kaffe när vi handlar i butiken än vad till exempel ett glas mjölk eller läsk eller juice kostar. Så att om det skulle nå de nivåerna som du nämnde nyss där, 100 kronor för ett paket, så kostar en kopp kaffe ungefär 1,50 per kopp. Och som sagt, det är många som sätter stort värde på kaffe. Det är en del av vår kultur. Vi umgås över en kopp kaffe med familj, kompisar, kollegor. Så att jag tror att många tänker så som den ena killen i ett inslag där, att man kommer nog fortsätta dricka kaffe, för det betyder väldigt mycket.
Men man kanske kommer att välja sina tillfällen.
Det sa han också, ja. Precis. Och det återstår ju att se hur det kommer se ut.
Men menar du då att det är långt kvar till att vi börjar brygga två gånger på samma sump som man gjorde förr i tiden?
Ja, det ska man inte göra om man värdesätter den goda smaken. Men som sagt, 1,50 per kopp ungefär.
Ja, vi får hoppas att det inte blir mycket dyrare än så då. Anders Thorén, kommunikationschef på Kafferosteriet Löfbergs. Tack så mycket, hej då!
Tackar, hej!
En pojk där på land med darr på rösten försöker se vad han vill och berätta vad som hänt. Skogen var grön som pengar, pengar som aldrig fanns. När mamma frågade vart ska du, sa han någon annanstans. Och lördagssolen glittrar över våran lilla stad. Man kunde glömma allt blund, glömma bort allting man var. Jag minns jag hörde motorvägen, älskade dess ljud. Den lovade något annat, en liten väg ut. Och jag ropar över ängar där kaprifolen blommar. Kanske vi kan ses igen om du bad mig. Snälla be mig, skulle allt jag har på en sekund. De värsta sakerna jag gjort är när jag svikit mig själv. Gjort saker som jag ångrar, smutsiga efterfester. Och jag vill rena mig i vattnet, jag ser på mina barn. Jag önskar att de lyssnar och aldrig blir som jag. Och jag ropar över ängar där kaprifolen blommar. Kanske vi kan ses igen om du bad mig. Snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. På mina vänner, det är så många som la av och blivit något de lovar de aldrig skulle vara. Och vågorna på havet fortsätter rulla in tills vi ligger under jorden och inte är någonting. Och jag ropar över när kaprifolen blommar. Kanske vi kan ses igen om du bad mig. Snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. Skulle ge dig allt på en sekund.
Thomas Stenström med sin kaprifol här i P4 Extra. Solen skiner, härlig dag för lite fotboll. Idag är det väl 3 matcher i Allsvenskan tror jag. De börjar om några timmar, kanske är ni många som ska titta. Men det kan ju vara jobbigt för klubbar också. Och framtiden såg sannoliken dyster ut för den tyska fotbollsklubben St. Pauli med ett kraftigt ekonomiskt underskott. Vad tror ni hände då? Jo, klubbens supportrar gick ihop och lyckades samla 290 miljoner kronor för att bli majoritetsägare av klubbens arena Millem Tor Stadium i Hamburg. Och med nu är vår utsända Daniela Markvart som är just i Berlin då, inte Hamburg. Hej!
Hallå där!
Vad är St. Pauli för klubb du?
Ja, det här är ju en väldigt speciell klubb. Den har en väldigt tydlig kultstatus och med sin lokala förankring i Hamburg och utmärker sig ju med sina väldigt hängivna supportrar som tillsammans med klubben också står för ett starkt socialt engagemang och med väldigt tydliga vänsterförtecken. Och det här är en speciell kultur som har sina rötter i 80-talets punk- och husockupationsscen och som motstånd också då mot den högerextremism och rasism som då väldigt tydligt syntes hos det rivaliserande Hamburg-laget HSV, Hamburger Sportverein.
Mm. Men hur kunde St. Pauli hamna i den där situationen med sin ekonomi?
Ja, det är många klubbar som har det tufft ekonomiskt och särskilt efter coronatiden. De behövde ta lån för att klara sig över pandemin och nu sitter de med sina höga räntor. Det som är utmärkande för St. Pauli det är ju snarare kreativiteten för att lösa problemet och även i det här läget då, att involvera sina supportrar.
Hur har supportrarna gått tillväga då för att få in så pass mycket pengar?
Ja, men istället då som för att göra som en del andra, söka sig till stora investerare eller sälja namnet på sin stadion, så har man bildat ett kooperativ där enskilda personer blir medlemmar genom att köpa andelar för 850 euro och gemensamt då gå in som ägare för stadion. Det är drygt 21 000 personer som har köpt såna här andelar. Efterfrågan var jättestor när fristen gick ut här nu i veckan. Och man har inte riktigt kunnat presentera exakt hur mycket pengar man har fått in. Den senaste siffran som offentliggjordes var 27 miljoner euro, alltså motsvarande 29 miljoner kronor. Och de var helt överväldigade, förklarade klubbens ordförande då.
Mm. Hur stor del av arenan kommer supportrarna därmed att äga?
Alltså, de kommer ju äga en majoritet av stadion, men pengarna ska också användas för att bygga ut träningsanläggningar och flera andra aktiviteter. Men det blir först i juni då som man ska hålla sin första stämma och där då besluta mer detalj hur pengarna ska användas.
Mm. Du, i Sverige har vi ju det som kallas för 51%-regeln, vilket innebär att föreningar som är bildade som ett idrottsaktiebolag måste ägas till 51% av föreningens medlemmar. Hur ser det ut med den saken i Tyskland?
Ja, men det är samma regel som gäller här, men det finns också vissa undantag. Lag där man har kunnat visa att investerare är engagerade sedan många år och har ett långsiktigt intresse, där gör man undantag för den här regeln. Men den är också väldigt omstridd. Det är många klubbledningar som vill häva den. De tycker att tyska lag är i underläge jämfört med andra europeiska lag som inte har såna begränsningar. Men det finns ju en väldigt stor och mäktig supporterscen här och de är benhårt för att behålla regeln. De vill behålla inflytandet i sina lag.
Så vad har reaktionerna blivit i Tyskland när nu St. Paulis supportrar har gått in i arenan på det här sättet?
Ja, det här är ju då vid sidan av den här regeln som gäller själva lagen. När det gäller arenorna så är det lite skillnad. Men naturligtvis har de ju fått mycket uppmärksamhet både som för att det är ett smart sätt att lösa den ekonomiska krisen. Det är många andra som har blivit inspirerade. Och förstås för att det är så typiskt St. Pauli att gå sin egen väg och tillsammans med sina supportrar lösa det här. Och det visar ju också att det är väldigt många hjärtan som klappar för laget också utanför Hamburg. Det visar till exempel att Bayern Münchens förre, numera hedersordförande Uli Hoeneß, han har ju också gått in och köpt en andel i det här kooperativet.
Ja. Vad tror du det får för konsekvenser då totalt sett? Är det många andra supporterklubbar som är sugna på att följa efter?
Ja, men det är många som har låtit sig inspireras av det här, och även inom St. Pauli så är man inte så positivt överraskad på, över gensvaret, så att man ser ju att ja, men det här är ju ett sätt, kan vi också fortsättningsvis lösa problem och kanske titta på andra möjligheter att finansiera delar av verksamheten. Och det är ju precis som ordföranden och Göttlich säger, att det som är viktigast för dem, det är ju delaktigheten, att det här, det handlar inte bara om en fysisk plats, det har ett ideellt värde just för St. Pauli då, att bevara Millerntor som en plats för solidaritetsarbete. Här tillbringar människor väldigt mycket tid också med annat än fotboll, med politiskt arbete. Så att det är en väldigt symboliskt laddad fråga för St. Pauli. Och sen, och för dem naturligtvis nu också, de är ju jättestolta och glada över det här och hoppas att den här positiva skjutsen nu också ska hjälpa laget att stanna kvar i Bundesliga även nästa år. De åker ju upp och ner ibland, men brukar ha svårt att klara sig kvar två år i rad. Men nu hoppas de att det ska gå det också den här gången.
Just det. Det är ju det fotboll handlar om i slutändan. Flest mål vinner, eller hur?
Så är det.
Du, apropå plats, jag hör ju att du befinner dig någonstans i Berlin. Var är du?
Ja, men jag är i stadsdelen Charlottenburg, och det här är en fotbollsplan där några grabbar håller på att spela för fullt nu och gör upp om målgesterna. De var tydligen lite irriterade på varann här för att de gjorde så fula målgester. Men det är fullt med parker här i stan, och ofta finns det fotbollsplatser och det spelas mycket. Det finns ett starkt engagemang för fotboll i Tyskland förstås.
Ja, man ska inte underskatta målgesternas betydelse i fotboll, säger jag som tycker att det är lite kul. Daniela Markvart med oss från Berlin denna lördag i P4 Extra. Make my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way. Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Oh, 'cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight. Sky, do you think?
wasting time. What pass us by? As you know, I'd walk a thousand miles if I could just see you. I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I can
Vanessa Carlton med A Thousand Miles i P4 Extra.
Alltså, vem är han egentligen, den här mannen?
Deras nätverk är det tyngsta i Sverige.
Hur stor skillnad är det på kungen som vi ser i offentligheten och den lite mer privata personen?
Det sägs ju att han är väldigt bra på att prata med kvinnor.
Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och kunglig expert, det är Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i Sveriges Radio Play-appen.
Så är det. Det finns så himla mycket att hitta i SR Play-appen, så det är inte klokt. Just nu lyssnar du emellertid på P4 Extra, kanske i appen, vad vet jag. Men här är det i alla fall strax dags för vår P4 Extra-gäst, Kristoffer Karlsson, kriminolog och författare, efter lokala nyheterna.
Lokala nyheter, P4 Stockholm. Arbetet med nya tunnelbanan fortsätter och just nu så byggs Stockholms första tunnelbanestation under vatten.
Vi är på väg ner till stationen som ska bli Hammarby kanal. Och det är den enda stationen i tunnelbanenätet i Stockholm som ligger under vatten.
Kristoffer Manneteg är projektledare på nya tunnelbanan. Efter att de sista sprängningarna blir klara nu i april återstår byggandet av rulltrappor, mellanplan och resten av själva stationen som ligger 40 meter under marknivå. Men det är inte helt lätt att bygga en ny tunnelbanestation under vattnet.
Men när det finns vatten, där finns det också ofta dåligt berg. Mycket sprickor. Det är långsammare framdrift, försiktigare framdrift, mer förstärkning, mer bult, mer betong. Så det har absolut varit en utmaning.
Hammarby kanal blir en av de nya stationerna på tunnelbanans blå linje som förlängs från Kungsträdgården mot Nacka och är trafikklar år 2030. Från perrongen kommer resenären kunna gå upp mot Blecktonsparken på Södermalm eller mot Luma Park i Hammarby Sjöstad, alltså på var sin sida av Hammarby kanal, vilket gör stationen unik i Stockholms tunnelbanesystem.
Det är jätteroligt såklart att bygga ny infrastruktur i Stockholm och tunnelbanan som är ett sånt kul projekt.
Reporter Fredrik Hilmered. Sänk priserna och byt ut råvarorna, då överlever du som krögare. Det säger krögaren Johan Sörman efter larmen om allt fler konkurser i restaurangbranschen.
Det är alldeles för mycket överpriser. Och det, så jag förstår att folk håller igen. Men man har de här rimliga priserna som jag har. Då har jag har fullt hela året.
Samtidigt vittnar branschorganisationen Visita om tuffa tider för Stockholms krogliv. Det handlar om högre lokalhyror, dyrare råvaror och gäster som inte beställer in lika mycket som förut. För Johan Sörman handlar det om att köpa in billigare mat och helt enkelt trolla med det man har.
Priserna har gått upp, men det handlar väl om att göra maträtter och produkter som man kan anpassa till den prisnivå som är. Sen får man tänka efter lite vad man gör för maträtter. Funkar det här? Kan jag ta ett rimligt pris för det här? Men det ska fortfarande kunna smaka bra. Man måste inte ha de dyraste råvarorna för att det ska smaka bra.
Reporter Nils Sive. Behöver du fylla på kaffeförrådet? Ja, då kan det vara bra att passa på nu i helgen. För redan nästa vecka väntas priserna återigen stiga rejält. Butiker varnar nu för att det blir höjningar på upp till 20 kronor per paket, skriver Göteborgsposten. Bakgrunden är framförallt sämre skördar i Brasilien som nu pressar upp priserna. Växlande molnighet, en del sol och möjligen någon snöby. Några plusgrader med friska vindbyar är att vänta idag. Ikväll klart eller nästan klart och i natt någon minusgrad. Felix Enqvist heter jag. Ha en fortsatt trevlig lördag.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
PFR Extra-gästen idag. Han är kriminolog. Han blev såld på att skriva redan som 9-åring. Han läste Henning Mankell som 11-åring. Han har skrivit ett gäng kriminalromaner för vuxna. Flera böcker om kriminologi. Och dessutom har vi sett honom tidigare i Veckans brott på Sveriges Television. Kristoffer Karlsson är aktuell med en ny kriminalroman. Och idag är han PFR Extra-gästen. Hej!
Hallå!
Till att börja med, vad gör en kriminolog förutom att sitta i rutan?
En kriminolog forskar om brottsligheten i väldigt vid mening. Sen kan det innefatta väldigt olika saker. Men vi forskar om brottsligheten och kanske dess reaktioner också, kan man säga.
Så det här med att skriva romaner och böcker om kriminologi, det är i dina extra knäck helt enkelt?
Ja, man kan säga att det är världens mest ambitiösa hobby.
Ja, okej. Innan vi pratar om skrivande och om dina böcker, vad har du för relation till Bruce Springsteen?
Oj, den går djupt. Ja. Den går väldigt djupt. Jag såg Springsteen för första gången 2002, tror jag. Och jag har sedan dess sett honom 15-16 gånger. Den går väldigt, väldigt djupt. Vi kan ägna hela intervjun åt det om du vill.
Nej.
Okej, okay. Det är upp till det.
Nej,
det
upp till det. Vi måste ju hålla oss till huvudskälet till att du är här. Men vi ska absolut spela en låt med Bruce Springsteen. Och det är faktiskt du som har fått välja den.
Ja,
varsågod och påannonsera.
Ja, vi ska spela till Sofia som också har fått romanen En liten droppe blod dedikerad till sig. Vi ska spela Tougher than the rest av Springsteen.
Det ska vi göra nu.
Det är så att det åker en brådskande ambulanstransport just nu då, som lämnar Södersjukhuset, tar sig sen via Centralbron och så via Klarastrandsleden då. Slutdestinationen blir då Nya Karolinska då i Solna. Släpp fram den här akuta ambulanstransporten alltså, som precis har lämnat Södersjukhuset och tar sig då via Centralbron vidare till Klarastrandsleden och så ut mot Karolinska alltså i Solna. Dance. All you gotta do is say yeah.
hade vi bossen himself, Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest. Faktiskt en önskning av P4 Extra-gästen Kristoffer Karlsson, författare och docent i kriminologi och aktuell med nya romanen En liten droppe blod. Och så hann vi med en tillägnan då här också
ja.
Från din sida. Till.
Det är ju en otrolig låt. Den, med, alltså den knyter an till En liten droppe blod ganska väl egentligen. Mm-hmm. Det finns den här fantastiska raden att vägen är mörk and it's a thin, thin line. But for you I'll walk it anytime. Jag tänker att det är kärlekens löfte på något sätt. Och sen också att det inte är enkelt alltid. Det finns den här variationen i slutet. Han sjunger rough and ready for love. Men i slutet sjunger han if you're rough enough for love. Alltså kärlek, en stor kärlek är inte enkel. En stor kärlek är liksom ganska farlig. Den är väldigt kraftfull på något sätt. Så jag tycker den leder in i en liten droppe blod ganska fint också.
Ja. Nu försöker jag leda in dig på det här med vad du gör. Det här är ju titeln då på din nya kriminalroman. Och ett tema är att en av bokens karaktärer som ung redan vet sitt öde, och det är att skriva. Och i förlängningen vad hon är beredd att betala för att få göra det. Varför ville just du skriva om just det?
Men jag tror att jag identifierade mig ganska mycket med... Det tog rätt lång tid för mig att hitta in i den här huvudkaraktären, om man nu ska kalla henne huvudkaraktär. Hon är väl det på sätt och vis. Men vi är ganska olika. Jag är man född på 80-talet. Hon är kvinna född på 30-talet. Hon kommer förvisso till akademin så småningom, men akademin på 50-talet för en kvinna var en väldigt, väldigt annorlunda plats jämfört med hur den har varit för mig. Så jag hade liksom lite, jag visste att jag behövde skriva om henne, men jag hade lite svårt att hitta vägen in i henne. Mm. Men så skrev jag en rad en dag. Jag skrev, skriver han inte så finns han inte. Och det var en rad som handlade om mig.
Ja, för du började ju skriva väldigt tidigt.
Ja, jag hade ju hållit på sedan jag var barn. Skriva blev väldigt tidigt mitt sätt att förstå världen på något sätt. Det var mitt sätt att uttrycka mig och förstå mig själv och förstå andra människor.
Gäller det främst när du skriver fiktion, eller gäller det också när du ägnar dig åt ditt forskningsområde att skriva kriminologiskt?
Nej, det är två helt olika saker.
Ja, jag kan tänka mig det.
Det här är framförallt fiktionsberättelserna. Liksom. Ja. De slår an. Jag brukar säga att kriminologi är någonting jag gör. Jag skulle kunna sluta göra det imorgon, tror jag. Jag skulle inte sakna det så mycket.
Vet dina chefer om det?
Det gör de faktiskt. Det gör de faktiskt. Jag pratade med min chef så sent som igår. Men att skriva är någonting som går väldigt, väldigt djupt till mig. Liksom. Jag brukar alltid känna att jag önskar, ibland, som barn önskar jag ofta att jag kunde få uttrycka mig i text istället för så här muntligt. För att jag känner att jag är mycket mer precis, jag är mycket mer... Jag får fram det jag vill få fram mycket mer när jag använder text, när jag skriver. När jag pratar så här så känner jag att jag låter alltid så fladdrig och så liksom otydlig och svajig. Ja. Så skrivandet var en väldigt, det var min lins liksom. Det var mitt verktyg för att förstå världen.
Men då undrar jag, är du sannare när du skriver än när du pratar? Eller är du i själva verket lite redigerad när du skriver? Är bilden av dig helt enkelt lite putsad?
Jag tror så här, det är faktiskt det är en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tror så här, det jag gör när jag redigerar är att jag redigerar mig fram till någonting som känns sant. Mm. Så att redigera handlar om att söka någon sorts, låt säga sanning i en scen. Om det är en konfrontation mellan två människor till exempel. Vad handlar den här scenen egentligen om? Hon står och skriker på honom, men vill hon egentligen kanske omfamna honom? Han står och har tårar i ögonen, men i själva verket kanske han egentligen vill slå henne. Alltså förstår du, man söker den där, du söker den egentliga sanningen.
Undertexter, undermeningar. Ja,
precis.
Vad finns på djupet? Du går ju lite tillbaka i tiden i den här boken som du lite antydde. Det handlar om spioner och lojaliteter, och det är högst oklart vem som man kan lita på. Och det undrar jag, och det undrar jag ofta när jag läser pusseldeckare eller komplicerade intriger. Hur håller du rätt på alla berättelsens trådar?
Vet du, jag är ju inte den som använder post-its eller synopsis eller sådär, utan jag börjar på sidan ett och sen skriver jag mig framåt. Mm. Och vad det handlar om är att försöka utforska hela tiden, vad är det här för någonting? Vad vill det här bli för någonting? Vad är det för berättelse jag har i mig den här gången? Den behöver prövas fram hela tiden. Och man går på intuition väldigt mycket, så att det där känns bra, det där känns inte bra. Och sen när jag hade ett rå utkast till det här, då handlar det om att gå tillbaka och se, okej, vad har jag egentligen gjort? Vad är det här för någonting? Och där tar en lång redigeringsprocess vid. Och då kan man börja knicka lite med de där lagren och kanske till och med tillföra lager.
Ja. Men kan det vara så att du har skrivit en berättelse och så läser du då efter ett tag med lite distans och säger, men herregud, det här hänger ju inte ihop för 5 öre. Vad har jag gjort?
Absolut.
Det hände ju
med en liten droppe blod. Alltså jag skrev ett första utkast och skickade det till min förläggare, för det är så vi brukar arbeta. Sen så hade vi ett möte några veckor senare, då hade han läst och jag hade tänkt och funderat. Jag hade varit så här, vad är det egentligen jag har gjort? Och sen hade vi ett möte på några timmar, och efter det, du vet, det var så roligt, jag gick in på hans kontor med 600 sidor och så kom jag ut med en. För att så här, vi var båda överens om att så här, första sidan är jäkligt bra. Den har någonting, det är ett bra anslag. Men jag tror att den skulle må bättre om man bara... Ibland måste man få bort allting som inte har funkat. Ja. Och jag hade Ingrid Klinga, alltså huvudkaraktären. Jag hade berättaren. Jag hade hans vän Johan Oskarsson som är central i berättelsen. Jag hade det försvunna manuskriptet. Jag hade väldigt mycket saker på plats. Men... jag behövde ställa dem i en helt annan plott, kan man säga, rent krasst, en helt annan handling. Ja. I det skedet så började saker och ting klarna ganska mycket. Men det, jag ska erkänna, det kändes lite, det var alltså, gud, alltså. Ja. Det är inte första gången det hände, men jag hade sällan skrivit så långt. Så det var så sjukt mycket text att bara lägga åt sidan. Liksom. Ja. Men ibland är det enda lösningen, liksom, ja, för att komma framåt.
Så kan det vara. Du, vi ska strax prata vidare. Jag ska ge dig en fråga nu före låten. Ska du få fundera på svaret på den ända tills det är dags att prata igen. Ja. Varför tror du att vi människor fascineras så av berättelser som kretsar just kring brott? Du har 3 minuters betänketid från här nu.
Sjukt bra fråga.
Darkness on my own. I never thought I'd find someone like you, filling the void inside me like you do. Oh, this is wrong. I wouldn't wanna be right, 'cause you put a flame in me. Together we'll be strong and proud, come what may. Now this can't be wrong, and if it is, I don't ever wanna be right, 'cause you put flame. Show me what love.
Erik Segerstedt, Show Me What Love Is. Och jag ställde frågan till P4 Extra-gästen Kristoffer Karlsson, som är kriminolog och författare. Varför fascineras vi människor av berättelser som kretsar just kring brott?
Ja, men det är en sjukt bra fråga. Jag tror att det man ska komma ihåg är att kriminalromanen är egentligen en väldigt moralistisk genre på sätt och vis. För vad är det den säger? Jo, den säger att ordning finns. Om man tänker sig hur en kriminalroman är uppbyggd, så vad är det som händer? Jo, på första sidan så krossas spegeln i golvet. Allting är kaos, alla skärvor ligger utspridda. Vad är det som har hänt? Hur hänger allt det här ihop? Har världen någon egentlig ordning, eller är allting bara kaos, ställer kriminalromanen som fråga. Och sen därigenom, steg för steg, så läggs spegelbit tillbaka, och så småningom på den sista sidan, vad är det som har hänt? Jo, kolla. Bara vi är tillräckligt, om man är en detektiv som är briljanta, eller om vi har ett kollektiv som poliser, psykologer, bara vi är tillräckligt enträgna eller så kämpar tillräckligt mycket, så kan vi återskapa ordning. Ordning finns. Så det är den där rörelsen från kaos till ordning. Och jag tror att alltså kriminalromanen bekräftar den farhågan i oss, att tänk om det inte finns någon ordning. Och när man tittar sig runt om i världen nu, alla mörka krafter som finns överallt, och så här, hur ska det gå? Hur fasen ser framtiden ut egentligen? Hur dyrt kan kaffet bli? Och liksom, hur långt kan världens olika stora män gå för att få det de vill? Mm. Då tror jag att läsa en kriminalroman, att möta en sorts mörker på distans, och få den här bågen från kaos till ordning. Jag tror att det kan vara en viss försoning i att läsa en kriminalroman, trots att den är väldigt, väldigt mörk.
Mm, det kanske
var. Delvis det, tror jag. Sen är det också, man ska inte hymla med det. Alltså, om vi gör vårt jobb bra, vi berättar förbannat spännande, rafflande historier. Vi är väldigt bra på att få läsaren att vända blad. Och man ska inte underskatta det rena liksom underhållningssyftet eller den funktionen också. Men jag tror också att det finns den här större, kanske djupare dimensionen faktiskt. Jag tror det. Ytan, det är i alla fall en del av svaret.
Ytan utesluter inte djupet. Så sammanfattar
så.
Jag detta.
Du, exakt så.
Du är uppvuxen i lilla samhället Marbäck i Halmstad kommun. En liten ort, säger jag, någorlunda neutralt. Vad är det för en ort, för den som inte varit där?
Marbäck är ett område som ligger, om man tänker sig att man befinner sig vid kusten och så åker man en mil längs riksväg 25 in mot Smålandshållet, så möter man en trakt som heter Marbäck, ligger upp mot Simlångsdalen nära Tofta trakten. Det är en liten bygd med det finns lite gamla bondgårdar, laggårdar, åkrar och fält. Där bor människor som är precis som vem som helst. De är hantverkare, arbetar med gårdar och så här. Det är en väldigt vanlig plats, väldigt fridfull plats. Nu tänker jag på det som en riktig plats där släktgårdarna har flera hundra år, ibland långa historier liksom.
Du talar om det med värme och kärlek. Är det så?
Ja, numera gör jag det. Absolut.
Men en gång i tiden ville du bara därifrån. Eller?
Ja, men en gång i tiden tyckte jag, alltså jag tror så här, jag i likhet med karaktären i romanen, alltså jag visste inte riktigt vad mitt öde var, ska jag säga, men jag visste att det var inte där.
Nej.
Mitt öde fanns någon annanstans och jag var tvungen att söka efter det. Och det fanns en tid när jag liksom inte kunde vänta på att jag skulle få flytta därifrån. Men sen blev jag typ
30, typ äldre.
Någonting. Ja. Och nu är det som den där trakten liksom kallar mig tillbaka väldigt, väldigt mycket.
Skulle någonting kunna få dig att flytta tillbaka?
Jag vet faktiskt inte, för grejen är ju den, va?
Du bor i Stockholm ju.
Jag bor i Stockholm nu, det stämmer. Det man lämnar kan man ju egentligen aldrig återvända till. För att jag trodde nog det en gång, men jag tror inte det går riktigt, därför att tiden du har varit borta har förändrat dig, tiden du har varit borta, platsen du lämnade har också förändrats. Så frågan är vad man egentligen längtar tillbaka till när man tänker tillbaka så. Jag skulle ju i så fall inte återvända till den platsen jag lämnade, utan jag skulle ju vara någon annan och platsen också. Och jag har faktiskt tänkt frågan, eller på den tanken att så här, skulle jag kunna skriva om Halland om jag bodde där? Och jag vet faktiskt inte, inte på det här sättet tror jag i alla fall. Jag tänker på det som Selma Lagerlöf sa, ingen likhet i övrigt nu mellan mig och en av landets och världens största författare. Men en gång sa hon, eller det sades om henne, att ju längre bort från Värmland hon kom, desto djupare bultade Värmland i henne.
Vackert.
Jättefint. Och jag insåg direkt att jag fattar inte riktigt vad det betyder. Nej. Men jag visste att det var sant. Liksom. Ja, ja. Jag visste att det, precis så är det.
Så någonstans i ditt hjärta bultar ändå Marbeck. Det tycker jag vi kan konstatera. Du kunde ju skrivit vad som helst när du väl kom igång och skriva. Men hur väcktes ditt intresse för brott och människors beteenden?
Det är faktiskt en bra fråga. Jag tror att delvis så handlade det bara om att jag hade turen att läsa väldigt, väldigt bra berättelser om brott ganska tidigt. Sherlock Holmes och Enid Blyton och så småningom Henning Mankell och sådär. Och de kunde ju berätta så himla, himla mycket om genom att berätta om brott. Och jag fann den typen av historier väldigt, väldigt fängslande. Sen är det ju också så, tror jag, att brottsligheten i de bästa kriminalromanerna, så brottsligheten är ju någon slags, det är någon sorts prisma som du belyser relationer eller vad det än är i genom. Att liksom genom att titta på brottsligheten så här, om man uttrycker det väldigt, väldigt krasst som kriminolog. Vad är det som görs till människor? Det är saker som kärlek, det är vänskap, det är girighet, det är lojaliteter, det är beroenden och så vidare. Det är delvis det som gör oss till människor, det fina och det fula. När de här väldigt, väldigt mänskliga sakerna ibland, när de dras till sin spets eller vänds upp och ner. Som tur är så är grova brott ganska sällsynta. Men när de inträffar så är det ofta på grund av de här väldigt, väldigt mänskliga mekanismerna. Mm. Så att det, och att försöka förstå människor, det tror jag höll på att säga mänskligt. Vi vill förstå vår omvärld, ja. Vi vill förstå varandra och oss själva framförallt. Och brottsligheten var liksom en bra väg in i det på något sätt.
Mm. Kriminolog är du forskar, du undervisar, du är förälder och du har skrivit jättemånga böcker. Sista frågan från mig till dig. När sover du egentligen?
Ja, just det. Alltså jag sover ganska väl mellan 23 och 06. Det är bra timmar för mig. Jag behöver 7 timmar sömn. Nyckeln för att svara på den frågan där bakom, det är ju att när jag gör ganska mycket, det stämmer. Men jag gör inte allting samtidigt, ska man komma ihåg. Nej, och det är någonting jag har lärt mig med ålder. Att när jag var, för 10-15 år sedan så kunde jag ville göra allting samtidigt. För det kändes som tiden var på väg att rinna ut. Snart skulle någon komma på att jag bara var en, du vet, imposter. Som de skulle slänga ut mig i kriminologin. Mina böcker skulle de komma på vara skitdåliga. Jag skulle inte få fortsätta göra dem. Så då hade jag bråttom, då stressade jag. Numera inser jag att... För att skriva en bra kriminalroman eller en bra roman, man måste vänta lite också. Man måste lära sig något nytt varje gång man skriver en bok. Eller jag behöver i alla fall, ska jag säga. Att skriva en bok innebär att upptäcka och lära sig någonting nytt. Och det gör ju att man gör inte allting samtidigt, helt enkelt.
Jag kan hålla med dig om att tiden mellan 23 och 06 är den bästa tiden att sova på.
Eller hur?
Fantastiskt. Dagens gäst i P4 Extra, Christoffer Karlsson. Vad kul att du vill vara med oss en liten stund.
Tack snälla för att jag fick komma. Jättefint.
Du, här är James Blunt med You're Beautiful.
Ljuvligt. Tack ska du ha.
Ja, men tack själv.
Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. Thank you.
from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face.
James Blunt, You're Beautiful, tonar ut här i P4 Extra. Vi ska strax lämna utrymme för Ekot som presenteras av Julia Brynolfsson idag. Sen kommer vi tillbaka lite mer P4 Extra.
Ekonyheter. I Ukraina hålls 3 sorgedagar i staden Kryvyi Rih efter gårdagens ryska robotattack. Bland de hittills 19 döda fanns 9 barn som var ute och lekte på en lekplats i bostadsområdet som träffades. Ett 50-tal skadades och för många av dem är läget kritiskt. Ryssland har hävdat att attacken dödade utländska militära instruktörer som mötte ukrainska militärer på en restaurang i staden. Vi går inrikes. Regeringen och Sverigedemokraterna skjuter till 500 miljoner kronor till kriminalvården i vårändringsbudgeten. Myndigheten har stora utmaningar då utbyggnaden inleddes alldeles för sent enligt Justitiedepartementet, som även skriver att behovet av nya häktes- och anstaltsplatser är mycket högt. Under åren 2023-2027 beräknas anslaget öka från 14,1 till 26 miljarder kronor. Det väntas nya höjningar av kaffepriserna. Råkaffet på världsmarknaden har blivit dyrare och det lär påverka priset även i svenska butiker. Men storkonsumenten Joakim Skövde säger att han kommer fortsätta att vara luttrad.
Nej, men man kommer ju alltid behöva kaffe nu när man bor här uppe i Norden. Det är ju vårt sätt att överleva om dagarna.
Varför är det så?
Nej, men när det är så mörkt och så behöver man den extra kicken om dagarna. Så att det, man får nog bara anpassa sig, sin ekonomi efter det.
Ja, från och med nästa vecka höjs priset på kaffe kraftigt. Det handlar om höjningar på runt 20%, skriver Göteborgs-Posten. Kaffeföretagen förhandlar nämligen med matkedjorna om priset 5 gånger per år i 10 veckors perioder. Och nästa vecka börjar en ny period, samtidigt som priset på råkaffe på världsmarknaden har ökat till de högsta nivåerna på 50 år. Det beror i sin tur på extremväder och klimatförändringar som har gett sämre skördar. Priset på kaffe har under perioden mars förra året till i mars i år ökat med nästan 19% enligt matpriskollen. Så det kommer att bli dyrare för Joakim i Skövde, som helst vill ha flera koppar om dagen.
4-5 koppar minst om dagen.
Det säger kaffedrickaren Joakim i Skövde som intervjuades av Per Engelbrektsson, P4 Skaraborg. Reporter här också Anna Larsson. Efter gårdagskvällens stora polispådrag i Malmö så har 2 män och en tonårspojke anhållits, misstänkta för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga explosiva varor. Det var minst 10 handgranater som hittades i en ryggsäck i Västra hamnen i Malmö igår kväll. Och polisen analyserar även viss kameraövervakning i området. Det var Ekots nyheter med Julia Brynolfsson.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Tack så mycket Julia Brynolfsson för senaste nytt. Härnäst i P4 Extra, bland annat det här. De som försvann och begravdes av IRA, The Disappeared, på Nordirland. Vi berättar om det smärtsamma sökandet. Får man bete sig hur som helst på jobbet, frågar vi idag också. Nej, det får man inte, och vi har redan kommit med några praktexempel som ni kan studera i sociala medier. Jobbetikettskola i P4 Extra. Vi ska dessutom prata lite med artisten Patrik Isaksson som kommer ut med ny musik. Men härnäst närmast ska vi prata om de nyheterna om de senaste ryska attackerna mot Ukraina och hur det egentligen går med fredsprocessen och talet om vapenvila. Det här är P4 Extra och det här är Shut Up and Dance med Walk the Moon. aning så god som någon. Shut up and dance, walk the moon i P4 Extra. Nu till Ukraina där gårdagens ryska robotattack talar om 19 döda, varav 9 barn och ett 50-tal personer skadade. Det här skedde i president Volodymyr Zelenskis hemstad Kryvyi Rih, och attacker har också skett i andra länder, i andra städer i landet ska jag naturligtvis säga. Med mig nu Maria Persson Löfgren, vår Rysslands korrespondent här på Sveriges Radio. Vad kan du berätta mer om de här attackerna?
Ja, men det här var en av de dödligaste i den här industristaden, och den skedde vid en tidpunkt där de som dödades hade inte en chans att komma undan. Det var bland annat i ett bostadsområde där det fanns en lekpark, och därför är det alltså så många barn, som 9 barn som har dödats. Och den här missilen av typen Kinshal slog ner, en ballistisk missil slog ner precis vid det här bostadsområdet, och de hade alltså inte en chans att ta sig till några skyddsrum, och de som dödades var civila, till skillnad från vad Ryssland säger då, som påstår att det här var en attack mot en restaurang där det satt utländska militärrådgivare.
Apropå militära då, militära ledare då från Frankrike och Storbritannien har ju besökt Ukraina under veckan. Vad har de gjort?
Ja, men det här är ju ytterligare steg för att visa Ukraina att man står på Ukrainas sida, för att ge löften om mer stöd, både militärt i form av vapen och också rådgivning. Men det här har ju skett flera gånger, och ofta så kommer ju det här stödet sent, så och kan inte göra så mycket åt att Ryssland fortsätter och intensifierar, ska vi säga. Det var över nära 100 drönarattacker i olika städer igår kväll och under natten.
Så hur ser då möjligheterna till fred och vapenvila egentligen ut i Ukraina just nu?
Ja, men att döma av det som sägs dels officiellt från Ryssland men också från Kiev, så är ju de möjligheterna minimala. Det finns liksom inte någonting som visar i handling att man är intresserad av en vapenvila från rysk sida, även om man säger det. Man skäller på Ukraina för att Ukraina har ju slagit med drönare mot installationer, oftast